Du och din pojkvän promenerar längs floden i Budapest. Ni är på väg till centralstationen. Det är andra veckan på er tågluff genom Europa. När ni går över bron blir det kallt i luften. Du drar upp din halsduk för att täcka ditt ansikte från den iskalla vinden. På trottoaren ligger flera människor inlindade i filtar med utställda familjeporträtt och små handskrivna pappskyltar på ungerska. Du och din pojkvän ger bort era sista småmynt. Ni har ingen aning om hur mycket de är värda. Första dagen lyckades ni räkna ut att en öl kostade 8 kronor. Men växelkursen ändrades flera gånger varje dag ni varit här. Så efter ett tag slutade ni räkna. Utanför stationen ser ni en grupp demonstranter. De viftar med ungerska flaggor. Och någon ger dig ett flygblad med en karta över Ungern. På kartan sträcker sig landets gränser in i en del av nuvarande Ukraina, Slovakien och Serbien. Efter att ni tagit er igenom klungan av människor in i stationen sätter ni er på ett nattåg mot ert nästa resmål, staden Lviv i Ukraina. Du har läst i en guidebok att Lviv var en del av Österrike-Ungern fram tills för 100 år sedan, precis som Budapest. Ni är ensamma i tågkupén. Din pojkvän går ut för att se sig omkring. Och när han kommer tillbaka säger han att hela vagnen är tom. Ni verkar vara ensamma på tåget. Du sätter på dig dina hörlurar och tar upp din mobil för att lyssna på den senaste nyhetssändningen.
Pro-ungerska separatister har stormat flera regeringsbyggnader i den ukrainska regionen Transkarpatien. Ungerns premiärminister stödjer separatisternas krav på ökat självstyre och Ukraina mobiliserar sin armé, uppger landets president.
Precis när du och din pojkvän bestämt er för att gå av börjar tåget rulla. Timmarna går utan att ni stannar. Det har blivit mörkt när tåget saktar in. Genom tågfönstret ser ni en liten stationsbyggnad. Under stationslyktorna står flera beväpnade män i gröna uniformer. Du tar upp din telefon och tar en bild. Bara någon stund senare knackar det på. 3 soldater med automatvapen kliver in och pekar på era väskor. Deras gröna uniformer saknar emblem eller märken. De river upp allt ni har i er packning och pratar med varandra på ungerska. Nu pekar en av männen på din telefon. Du tvekar först, men sen räcker du över den. Mannen som går igenom din telefon hittar bilden direkt. Han visar det för de andra och vänder sig om mot dig. De ger dig en order om att ta dina grejer och följa med ut. Din pojkvän protesterar. Han reser sig upp för att följa med. De håller tillbaka honom och drar dig ur kupén.
Vi gör ett program om när det värsta händer. Europa har varit en kontinent plågad av krig, konflikter och folkmord. Freden har hållit i sig ett tag. Men lever vi på lånad tid? Jag heter Freddy Rammel.
Jag heter Anna Davor.
Och jag heter Viktor Lövgren.
Och du lyssnar på P3 Dystopia.
P1-morgon som vi idag ägnar helt åt oroligheterna i Europa. Tidigt i morse meddelade den serbiska regeringen att landet är redo att sätta in militär vid den bosniska gränsen. Hör vår korrespondent som är på plats i Banja Luka. Innan det ska vi till Italien. Landets största bank, Unicredit, ansökte om konkurs sent igår kväll. Och nu menar många bedömare att...
Du vaknar upp på ett kallt stengolv i ett becksvart rum. Du tyckte dig höra din pojkväns rop när tåget ni kom med åkte vidare kvällen innan. Själv har du tillbringat hela natten inlåst i ett litet biljettkontor på stationen. Du har ingen aning om på vilken sida av gränsen du befinner dig. Du bländas av ljuset när någon rycker upp dörren. De gröna männen som kommer in förklarar för dig att du ska föras till militärhögkvarter där du ska förhöras. Dina händer blir bakbundna med ett buntband som skär in i huden och du får en ögonbindel fäst över ansiktet. Du förs in i en bil som luktar rök och svett. Efter några minuter i bilen hör du ett dovt smatter. Chauffören ökar hastigheten och du känner ett sug i magen. Plötsligt tvärnitar bilen. Din ögonbindel har halkat av lite och genom en glipa ser du en ihopsjunken person i förarsätet som blöder ur huvudet. Du lyckas öppna en av dörrarna i passagerarsätet och kasta dig ut i diket. När skottlossningen har slutat lyckas du få av dig ögonbindeln. Dina handleder svider av buntbandet samtidigt som du försöker krypa upp ur diket. Vid bilen ligger en man i grön uniform död. Längre fram på vägen ser du en militärjip med den ukrainska treudden på som börjar köra åt ditt håll.
Ja, Victor, vad hörde vi här om?
Det var ett scenario där Europa återigen blir en kontinent av länder som försöker expandera. Och just i det här fallet så handlar det om Ungern som försöker ta tillbaka områden som de har förlorat genom historien.
Mm, det som är verkligt skrämmande det är ju att det finns massor av små, olika och ganska komplicerade och infekterade konflikter överallt här i den här världsdelen. Det ligger liksom av pyr under ytan och skulle kunna flamma upp när som helst.
Och det är precis det här som dagens Petri Dystopia ska handla om. Vår kontinent, Europa, som enligt vissa inte mår sådär jättebra just nu. You're losing! Brexit is the first brick out of the wall. You've learned none of the lessons. The days of this project are over. National parliaments should have more to say, but we cannot have two or three countries ruling the rest like a small baby. Une forme de guerre civile européenne. Is that overstating it, a European civil war? Men för att förstå dagens läge så måste vi börja med Europas kanske viktigaste händelse, eller det som historikern Claes-Göran Carlsson kallar för
den stora katastrofen.
Alltså första världskriget.
Första världskriget är i viktiga avseenden vår urkatastrof.
Och anledningen till att Claes-Göran Carlsson, historiker på Lunds universitet, ser första världskriget som urkatastrofen, det är att konsekvenserna för Europa är högst levande än idag. Claes-Göran Carlsson berättar att det första världskriget på många sätt kom oväntat för de flesta i Europa.
Om man tar en dagstidning från en stor europeisk stat 1914, några veckor före kriget, så andas det inte krig på något sätt, utan det andas en fred som man tror ska bli evig.
Men sen så kom skotten i Sarajevo.
Bara på några dagar så blev det då ett europeiskt krig som liksom grep omkring sig genom att alla staterna de hade allianser med varandra, och allianserna utlöste så att säga, så man tvingades träda in på sin allianspartners sida. Så att det som är intressant med första världskriget är i hög grad att det kom så snabbt och att det kom så oväntat.
Resultatet av första världskriget var att världskartan helt ritades om. Europa blev förändrat i grunden.
Ja, hela den östra delen av Europa bestod av stora pusselbitar som inte alls känner igen från den moderna kartan.
Det var imperier som Osmanska riket, Ryska tsardömet och Österrike-Ungern. Alla de försvann.
Så att vi fick nationalstater istället. Så att tjeckerna och slovakerna skulle få sin egen stat. Och finnarna skulle få sin egen stat. Och polackerna skulle få tillbaka den stat som de har haft för länge sedan.
Osmanska riket föll samman. Tsardömet Ryssland blev Sovjetunionen och Tyskland krympte.
Och vad hände med Österrike-Ungern då?
Österrike-Ungern delades upp, och det här var ju ett imperium som rymde flera olika etniska grupper.
Ungern var ju en stormakt fram till 1920, då det plötsligt blev en väldigt liten nationalstat.
Ungern är ju med ganska mycket i det här avsnittet, och det är ju för att det är ett land som har blivit mer och mer nationalistiskt och på många sätt mer auktoritärt de senaste åren. Det här har vi ju tagit upp tidigare i Petri Dystopia i första säsongen och avsnittet Demokratins reträtt. Och den nationalism som breder ut sig i Ungern, den har mycket att göra med just den här historiska känslan av nederlag.
Många ungrare hamnade i de angränsande staterna. Ungern blev av med nästan 2/3 av sin befolkning och nästan 2/3 av sitt territorium.
Så för att sammanfatta, erfarenheterna och konsekvenserna av första världskriget ekar fortfarande i Europa. Minnet av folkgrupper som ställs mot varandra, det glöms inte bort i första taget. Konflikterna blir sovande, de finns kvar där under ytan.
Som konflikten på Nordirland.
Och nu är den särskilt aktuell igen i tider av Brexit.
Men också
relationen mellan Grekland och Turkiet, som vi ser till exempel på Cypern.
Och kanske det tydligaste exemplet, enligt Claes-Göran Karlsson.
Balkan är också ett sånt där orosområde. Ska man tänka sig ett nytt europeiskt krig framöver, så bör man nog titta väldigt mycket på Balkan. Det här är konflikter som är höggradigt levande än idag, trots att det har gått 100 år. Och alla går tillbaka till urkatastrofen.
Och vad som hände efter urkatastrofen är vi ju alla bekanta med. Det blev en kort period av fred, men samtidigt bredde totalitära rörelser som kommunism, extremnationalism och fascism ut sig i land efter land i Europa. Sen, andra världskriget.
Andra världskriget är första världskrigets sista slag i många olika avseenden. För det finns så många aspekter som gör att de här två krigen hänger samman, och att mellankrigstiden är den period som får de här krigen att hänga samman.
Under första hälften av 1900-talet så hade vi alltså haft två stora världskrig som sargade Europa, och det är i den här kontexten som de första stegen mot ett europeiskt samarbete tas.
At The Hague are gathered 800 delegates representing 23 European nations. Men and women of all walks of life have come to seek the first United States of Europe.
Och ett av startskotten är en kongress i Nederländska Haag 1948.
This is not a movement of parties, but a movement of people.
Det här är Winston Churchill, va?
Ja, precis. Han står i riddarsalen i Binnenhof i Haag och håller ett tal. Och till höger om honom kan man se en stor triangelformad flagga med ett stort E på. E för Europa.
It must be all for all. Europe can only be united by the heartfelt wish and vehement expression of the great majority of all the peoples in all the parties.
Och den här Europakongressen, den hålls i en tid då stora delar av Europa fortfarande ligger i ruiner. Och det är massa människor som har samlats från alla politiska läger. Det är konservativa, socialister och liberaler som debatterar om hur man en gång för alla ska kunna ena Europa och få ett slut på den här långa perioden av krig.
We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole.
Den stora konfliktlinjen går mellan de som vill ha en federation och de som vill ha ett mindre mellanstatligt samarbete.
Alltså, tänk om de hade vetat att man skulle bråka om exakt samma sak idag, 70 år senare.
And we look forward with confidence to the day when that union will be achieved.
Men det är mer än de här grundläggande motsättningarna som överlevt från Haag-kongressen. Till exempel tanken om att Europasamarbetet skulle utgöras av fri rörlighet av varor, kapital, tjänster och människor. Dessutom var alla från vänster till höger överens om att mänskliga rättigheter skulle vara grunden för ett samarbete. Vilket kanske inte är så konstigt med tanke på vad Europa just hade genomlidit. Men det var inte gänget på Haag-kongressen som lade grunden för det som idag är EU.
Nej, det var istället en person som inte ens var där.
Jean Monnet var en ganska märklig människa. Han var helt självlärd politiker.
Det här är Annika Strömmelin, journalist som bevakat EU och Europafrågor i decennier.
Han var en sån där person som hela tiden funderade på världen, lite världsförbättrare.
Jean Monnet, som hon pratar om här och som hon skrivit ganska mycket om, han tyckte det var för mycket käbbel i Haag. Han ville lösa samarbetet i Europa på ett annat sätt.
Våren 1950 så var han väldigt orolig för läget i Europa. För att dels var det järnridån som hade slagit ner och kommunisterna som tog över i land efter land. Och dessutom var relationen mellan den nya västtyska republiken och Frankrike inte alls bra. Därför att Frankrike, mardrömmen för Frankrike var ju ett nytt tyskt rike.
Efter förödelsen från båda världskrigen så ville Jean Monnet skapa ett handelssamarbete, framförallt mellan arvsfienderna Frankrike och Tyskland.
Han har skrivit sina memoarer. Han är en så rolig person. Han skriver hur han... Jag var orolig över allt detta. Och då, skriver han, då gjorde jag som jag alltid brukar göra. Jag åkte iväg på en vandring. Sen åkte till Schweiz och vandrade med en liten ryggsäck och funderade. Och så kom han tillbaka till Paris och så kallade han till sig sina medarbetare på något som heter Plankommissionen och sa, varför gör vi inte så att vi liksom tar en del av Europa, kol och stål, liksom järnmalmen och kolgruvorna i norra Frankrike och södra Tyskland, Europas hjärta som striderna har stått liksom om de här naturtillgångarna hela tiden, så skapar vi en egen liten stat, kan man säga, av de här tillgångarna.
Kol- och stålgemenskapen, det är alltså den första versionen av det som skulle bli det EU som vi har idag. Det skapades 1951 av Frankrike, Västtyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Och tanken var alltså framförallt att Frankrike och Tyskland skulle överlåta bestämmanderätten över produktionen av kol och stål till en överstatlig konstruktion. Och konkret så innebar ju det här att ingen av de här två länderna kunde producera till exempel vapen helt ostört. En union i Europa skulle alltså äntligen möjliggöra en långvarig och efterlängtad fred.
Det utformades därför att man ville liksom sätta ekonomin i politikens tjänst. Att man skulle bli allt mer integrerad och därmed skulle man undvika konfrontationer.
Och här är då vad Monets grundtanke.
Det här är Jakob Westberg från Försvarshögskolan.
Om vi tittar långt bak i historien innan de moderna nationalstaternas eller staternas födelse, så var det en väldigt osäker tillvaro. Det var en tillvaro präglad utav konflikter, den starkes rätt, utav våld.
Monets vision med kol- och stålgemenskapen var egentligen ganska revolutionerande. Målet var att länder skulle samarbeta bort sina egenintressen. Och han kallade det här för en
tyst revolution.
Tyst revolution?
Ja. Och det finns ju någonting lite undangömt, kan man ju säga, i det här. Människor har inga erfarenheter utav övernationella institutioner. Så lägger vi upp det här på bordet och har en folkomröstning om ett enat Europa, så kommer den att förlora.
Monet insåg att det var lönlöst att förvänta sig att europeiska medborgare över en natt helt skulle liksom acceptera överstatliga samarbeten. Det var bara genom att göra de europeiska länderna successivt mer och mer beroende av varandra på olika områden som man kunde skapa en samhörighet som på riktigt kunde ta slut på de europeiska storkrigen.
Erfarenheterna från samarbete skulle göra att man kände igen sig varandra, man identifierade gemensamma mål, gemensamma intressen. Och det här då, sa man, skulle göra att nya krig i Europa blir inte bara materiellt omöjliga, det vill säga beslutanderätten var övernationell, de blir också otänkbara, därför att folk identifierar sig med varandra.
Men det är ju verkligen begripligt att vissa tänkte att det skulle vara helt omöjligt att få till det här samarbetet. För att Europa är ju en sån här konstig kontinent med massor av olika språk och olika levnadssätt, kulturer, så... Det finns mycket som gör oss olika och vi förstår ju knappt varandra ens.
Men jag kan verkligen känna att jag på något sätt har bättre koll på vad som händer i amerikansk politik än vad som händer i, jag vet inte, bulgarisk politik. Jag vet inte hur ni känner inför det. Att känner ni den här gemensamma europeiska identiteten som Monet pratar om?
Men nu har vi ändå levt i EU rätt länge och jag kan inte påstå att jag till vardags går och tänker att jag är europe på det viset.
Alltså redan under Haagkongressen när den pågick 1948, när man skulle försöka etablera någon sån liksom en stor europeisk gemenskap, så var faktiskt inställningen i Sverige ganska lik din. Annika Strömmelin har skrivit en bok som heter Europas svaga hjärta som handlar om just det här. Och där tar hon upp den gamla liberala ledaren Bertil Ohlin, som inte alls var imponerad av det han såg på Haagkongressen. Han skrev i Dagens Nyheter så här: låt oss komma bort från det osakliga geografibokstänkandet. Europa är en godtycklig del av den stora kontinent som till större del kallas Asien. Och sen vidare så skrev han då liksom, i kultur- och levnadssätt så har vi mer gemensamt med till exempel amerikaner eller kanadensare än med italienare och greker.
Ja, men jag kan fatta det delvis faktiskt.
Och det här synsättet, det kan vi ju se liksom till denna dag. Den här bräckligheten i det europeiska samarbetet.
Kanske till och med att det är den känslan som Ohlin står för är på tillbakagång lite i vissa delar av Europa.
Ja, precis.
Men man kan väl ändå säga så här att oavsett vad man tycker om hur långt vi har kommit i liksom EU, liksom europeiska gemenskapsfrågan på det planet, om man känner en samhörighet, så har i alla fall fredsprojektet EU fungerat helt okej. Nu är det ju till exempel ganska otänkbart att Tyskland och Frankrike skulle bråka med varann. Och flera andra gamla arvsfiender inom den här, alltså inom EU-gemenskapen, de bråkar inte heller längre.
2012 fick EU till och med Nobels fredspris.
It is with humility and gratitude.
Motiveringen löd: för att i 60 år har bidragit till fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.
That we stand here together.
Här har vi Europeiska rådets före detta ordförande Herman Van Rompuy när han håller tal i Oslo i samband med prisceremonin.
To receive this award on behalf of the European Union.
I thought this was ridiculous. The EU has little to do with maintaining peace in Europe.
Det här är John Mearsheimer.
I teach at the University of Chicago and I am actually the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor of Political Science.
Han är minst sagt kritisk till att EU fick Nobelpriset och han menar att det är en sorts konstruktion, en saga som europeiska politiker vill ska vara sann.
Because it's a happy story. It tells you basically that war has been burned out of Europe. There's been a fundamental transformation in political life in Europe. Europeans are now peaceful. They're interested in prosperity. They don't worry much about security anymore. Prosperity is what matters.
John Mearsheimer menar att den här sagan, den är så viktig för europeer att ingen vill att det ska visa sig vara felaktigt. Och det hör man ju rätt ofta. Typ i Liberalernas kampanjfilm till Europaparlamentsvalet.
Det här är vårt Europa. En gång en plats för krig. Tills vi förstod att vår gemensamma längtan efter frihet var större.
Det är precis det här Mearsheimer menar med en happy story.
Who would want to kill the goose that lays the golden eggs? It's a very happy story. The problem with it is it's just fundamentally wrong.
Men Europa idag är ju betydligt mer liksom säkert och fredligt än det var för 70 år sedan. Hur förklarar han det då?
Han har en annan förklaring.
The reason you have peace in Europe is because of the American military presence. And indeed the American military presence, which leads to NATO, is responsible for the fact that the EU is able to flourish. If you were to take away NATO, I believe the EU would have much more trouble than it's had in recent years, and it would not have flourished in the 1990s and early 2000s the way that it did.
Så när det kommer till fredspriset så menar han att det är fel organisation som har fått det.
So the EU should not have been given the Nobel Peace Prize. NATO should have been given the Nobel Peace Prize.
Känns spontant lite svårt att ge ett fredspris till en militärallians.
Of course it would have been controversial, but it's American military forces. That's the key. There are a substantial number of US troops in Europe, a lot of aircraft, there are nuclear weapons in Europe. And the Europeans understand that when it comes to security in Europe, the Americans are principally responsible.
NATO, det var till för att skydda de västeuropeiska länderna mot ett yttre hot.
Jakob Westberg på Försvarshögskolan håller med om att NATO också har varit viktigt för freden, men han ger också EU en del av äran. Organisationerna har bara bevarat freden på olika sätt.
EU, det var till för att skydda medlemsländerna från ett inre hot. Att EU handlade om att på mycket, mycket lång sikt göra nya krig mellan framförallt Frankrike och Tyskland inte bara omöjliga materiellt utan också otänkbara.
Oavsett vems förtjänst det är så har Europa varit relativt fredligt de senaste 70 åren.
Ja, åtminstone inom EU, men det finns ju undantag utanför EU. Till exempel kriget på Balkan, det pågick ju under 90-talet i början av 2000-talet. Och sen 2014 så är det ett pågående krig i Europa i Ukraina. Men kriget i Ukraina är inte det enda som visar på ett lite annorlunda och mer konfliktfyllt Europa just nu. Det har också hänt något i själva EU-samarbetet de senaste 10 åren. Motsättningarna har hårdnat.
EU leaders are meeting in Brussels to discuss the Ukraine crisis.
EUs krismöten om alla de människor som är på flykt genom Europa har avlöst.
Det handlar om eurokrisen som ser ut att flamma upp igen efter flera månaders stiltje.
Flera forskare och journalister som vi har pratat med börjar nu se tecken på att Europa kan komma och gå igenom nya kriser som i värsta fall kan leda till fler väpnade konflikter på kontinenten.
Alla de här blodiga konflikterna som har på något sätt präglat vår del av världen under så enormt lång tid märks och känns och finns faktiskt under ytan fortfarande.
Well, I think we're on a trajectory towards collapse.
Det här är Timothy Less, forskare vid Cambridge University i Storbritannien och tidigare anställd vid brittiska utrikesdepartementet.
Vilket CV?
So this nightmare scenario which we're discussing is plausible, albeit a few years away and some steps down the line.
Han tycker att mycket av de problem som finns just nu med att komma överens och hålla ihop är EUs eget fel, och han tror att det skulle kunna bli värre.
I think what is driving the collapse of the European Union is an excess of this ideology of Europeanization.
Ideology of Europeanization. Komplicerat ord.
Ja, men det Timothy menar är liksom en idé om att europeiska länder ska bli så lika varandra som bara möjligt.
The determination to impose a one size fits all policy framework on all 28 member states, which is manifestly causing harm.
Ett exempel på ett europeiskt projekt som Timothy Less tror har skadat många fattigare medlemsländer är euron. Och jag vet inte om ni kommer ihåg liksom när euron introducerades, men det var en enormt stor grej. Alltså jag har ju kollat lite på videos från när EMU introduceras, och det är liksom, folk är överlyckliga.
The euro is our money. Och så dansar de, de går runt och dansar med euro och ser, vad fan är det här för något?
Det är från Frankfurt i slutet på 2001, där Europeiska centralbanken ligger. Och de har någon sorts event för att visa upp sina nya eurosedlar som ska introduceras bara någon dag senare.
Det ser otroligt käckt ut.
Och förutom den här sången så skickar man upp fyrverkerier i Bryssel och olika europeiska huvudstäder. De sjunger den här...
Andi Freude.
Så det är en sån här fin stor sal i Bryssel, så är det inte en gosskör som sjunger Eine Freude.
Andi Freude.
Hur går den?
Freude, schöne Götter, funken, tochter, Haus Elysium. Fjärde.
Till de här tonerna så invigs den nya valutan, och tanken helt enkelt att det här är ett nytt kapitel för det fredliga och sammansvetsade Europa. Det här var ju ett ganska stort steg mot ökad europeisk integration, men en del menar att det i själva verket hade motsatt effekt och skärpte konflikterna i EU.
The euro was a political project. This is all well known. It was motivated by politics.
Det här är Josef Stiglitz, ekonom och Nobelpristagare, från en föreläsning.
The hope was that the common currency would bring Europe closer together.
Det som euron framförallt ledde till var att länder som Grekland, men också Portugal och Irland, fick tillgång till eurolån för väldigt låg ränta. Alltså billiga pengar helt enkelt. Och till en början blev euron en sorts kvalitetsstämpel på de här länderna som inte hade haft tillgång till de här lånen tidigare. Men så kommer 2008.
We're down 1.7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning.
We're down by between 3.
Och den amerikanska finanssektorn kraschar. Och det visar sig att särskilt Grekland, men även vanliga låntagare i länder som Spanien och Irland, hade tagit lån som de helt enkelt inte hade täckning för. Och i Grekland var situationen extra känslig eftersom man hade en dåligt skött ekonomi och ett korrupt politiskt system.
A new record for unemployment in Greece. It was 27.2% of the workforce in January.
Men i alla fall, när krisen slår lämnar utländska investerare i Grekland snabbt och landet går igenom en ekonomisk depression. Alltså arbetslöshetssiffrorna
når till över 25%. Flera hundratusentals personer, främst unga, de flyr landet. Och det är just i det här krisläget som vissa menar att euron blir ett problem för Grekland.
Varför är euron ett problem här nu då?
What Europe created is the crisis that I saw as chief economist of the World Bank over and over again. I saw it in East Asia, I saw it in Argentina. All these countries borrowed in a currency that they didn't control.
Det Josef Stiglitz och en del andra ekonomer menar är att Grekland med euron inte kunde vidta viktiga åtgärder för att ta sig ur krisen.
Vad skulle de kunna ha gjort annars, menar
jag? Ja, men en sån här konkret grej är att försvaga sin egen valuta.
Och varför skulle man vilja försvaga sin egen valuta egentligen?
Ja, men för ett land som Grekland så skulle en försvagad valuta innebära att deras jordbruksprodukter skulle bli billigare för utländska köpare. De skulle alltså kunna sälja mer. Samma sak skulle gälla för turister som besöker landet. Alltså det hade blivit billigare att åka till Grekland med en svagare grekisk valuta. Det var så här Island gjorde med sin krona ungefär samtidigt efter krisen.
Jobless rate continues to rise under the austerity linked to its international bailout.
Så den europeiska centralbanken och den internationella valutafonden IMF landade i att ge Grekland stora nödlån i utbyte mot ett ekonomiskt stålbad.
Hur gör man ett sånt stålbad?
Ja, men då skär man ner i offentlig sektor, man sänker statliga pensioner och löner för offentliga anställda. Man gör helt enkelt stora nedskärningar i offentliga utgifter.
Och det här stålbadet, det gör ju att det grekiska folket blir svinlacka och helt enkelt går ut och protesterar ganska hårt.
Ja, precis. Det blir enorma protester. Alltså, det vi hör här till exempel är ju för några av dem mer våldsamma protesterna där polis klaschar med demonstranter. Men det är också något intressant som händer i de här demonstrationerna, och det är att demonstranter börjar ju skylla krisen på EU och euron och inte minst på Tyskland och förbundskansler Angela Merkel. Till exempel så finns det ju sån här, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men plakat med Angela Merkel med en sån här tillritad Hitler-mustasch som för på något sätt symboliserar att tyska imperialismen är tillbaka genom de här kraven på nedskärningar och ett ekonomiskt stålbad.
Ja, det var ju en bit ifrån det där tjecka musikaleventet i Frankfurt.
Ja, precis. Och slogan om att we will live in peace together och sådär.
Grejen är att det här kanske inte hade behövt vara ett så pass stort problem om det inte hade varit för det faktum att euroländerna delade på valutan men inte på en gemensam finanspolitik. Alltså den politik som styr skatter, vad som ska satsas på i offentlig sektor som skola eller bidragssystem. Men finanspolitiken styrs ju fortfarande på nationell nivå. Och enligt Timothy Less så blottar det här ett grundläggande problem med eurozonen.
It's a monetary union which lacks a fiscal union. And to explain what I mean, you could take a country like the United Kingdom, in effect a single currency zone, which has a poorer north than a much richer south.
Och för att göra det här mer begripligt, tänk på ett land som Sverige som ju förutom en egen valuta också har en egen finanspolitik som bestäms av riksdagen. Och en av de största potterna i vår finanspolitik, det är ett stöd till fattigare kommuner. 2018 omfördelades över 100 miljarder till fattigare kommuner och landsting i Sverige, och liknande omfördelningar sker i de flesta länder i Europa. Men den här omfördelningen saknas inom eurozonen.
But the way in which London manages to preserve an living standards in the poorer north is through massive fiscal transfers. I mention that because the eurozone is fundamentally no different to a national state in the sense that it has a richer, more competitive north and a poorer, less competitive south.
Så eurozonen, alltså de 19 länder som deltar i euron från Finland till Grekland, är egentligen ett gäng länder med helt olika ekonomier. Typ som att i Sverige finns fattigare och rikare kommuner, fast ännu mer olika.
And if living standards to be maintained in the south, then the north needs to engage in the kind of fiscal transfers that you would see in a state.
Timothy Less menar att euron är ett typexempel på när den här storvulna idén om en europeisk gemenskap trumfar i det här fallet då ekonomiska realiteter. Och när skillnaderna mellan rika och fattiga Europa växer under den ekonomiska krisen, då vaknar liksom de här slumrande konflikterna runt om i Europa. De får liksom förutsättningar att väckas till liv igen.
Ja, för i det här eurokrisens Europa 2010 så börjar ännu fler sprickor i den europeiska gemenskapen att bli synliga.
2010 väljs Viktor Orbán till premiärminister i Ungern. Trots att Ungern inte var medlem i eurozonen hade även ungrarna fått låna euro till låga räntor. Under krisen 2008 och 2009 blev bankerna plötsligt mycket mer restriktiva med sina lån. Men då hade redan en stor grupp ungrare köpt en lägenhet, kanske en bil, ja, helt enkelt byggt sitt liv med billiga lån.
And then in 2009 and 10, the Hungarian currency, the forint, crashed and lost a third of its value.
Tänk dig att du har ett bolån i euro, men du tjänar pengar i svenska kronor. Så om du har lånat 100 000 euro och kronan plötsligt sjunker med en tredjedel i förhållande till euron, då blir ju ditt lån plötsligt mycket dyrare. Och det var precis det här som hände för många ungrare under de här krisåren.
And the result was to wipe out a section of the Hungarian middle class.
Det är till exempel därför som de största demonstrationerna i Ungern under hela den postkommunistiska tiden har varit inte mot Orbán utan för Orbán.
Det här är Joakim Medin, frilansjournalist som bland annat har skrivit en bok om Viktor Orbáns styre i Ungern.
Och det var när Orbán målade upp en bild av att Ungern håller på att bli en koloni under EU:s överstatliga kontroll.
Holding flags and candles, they pledged support for Viktor Orbáns government and national sovereignty.
Det var 2012 och det var en protest mot de villkor som EU hade ställt upp för att Ungern skulle få sitt regionala EU-bidrag utbetalt. De här villkoren handlade bland annat om hur Ungern bedrev sin ekonomiska politik.
Somehow it seems that Hungary has been treated a bit, little bit unfairly recently. I don't know why.
Joakim Medin har även bevakat andra delar av Centraleuropa och sett hur ett land som Polen har gått i liknande riktning som Ungern när det gäller synen på EU.
I Östeuropa så har de flesta nationerna en historia av att man har dominerats av starka stormakter, imperier som har helt inkapslat dem i sina egna imperier eller på något vis gjort dem till vasaller. Ryssarna, tyskarna, österrikarna och så vidare. Och sen så kom nazisterna och efter det kom kommunisterna, sovjetstyret från Moskva. Och sen så lyckades man bryta sig loss från det. Men sen så kom det överstatliga EU och har nu ännu en gång berövat om deras självständighet och oberoende. Sådana här partier lyckas aktivera den här misstänksamheten och oron och aggressionen som har ärvts ner i mentaliteter på grund av den här historien.
Och framväxten av partier som är kritiska mot vad de ser som en överstatlighet inom EU styrd av eliter kommer inte bara från högernationalistiska partier.
En la periferia europea la situación es trágica. Nuestros países se han convertido casi en protectorados, en nuevas colonias, donde poderes que nadie ha elegido.
Här hör vi Pablo Iglesias från Vänsterpartiet Podemos i Spanien tala i Europaparlamentet 2014. Precis som Orbán så säger han att fattigare länder i Europa håller på att bli protektorat och kolonier till den europeiska kärnan, alltså rikare länder som Tyskland.
Nuestros pueblos no son menores de edad. Ni colonias de ningún fondo de inversiones. No conquistaron ni defendieron su libertad para entregársela a una oligarquía financiera.
Och det är mycket av det här som en del politiska partier i till exempel Sverige oroar sig för med Europa. En starkare nationalistisk höger men även till viss del vänster som vill lägga krokben för närmare politisk integration. Men det känns som många ofta missar en viktig poäng.
One thing which is quite important to emphasize is that these governments in Hungary and Poland, Romania and Italy and so on are not overtly eurosceptic in the sense that they reject the idea of European Union. On the contrary, if you look at opinion polls, the electorates in those countries are some of the most fervent supporters of the European Union anywhere on the continent. The point is that they just reject this particular model of European Union.
Framväxer en ganska paradoxal bild av Europasamarbetet just nu. Å ena sidan har de kriser EU har gått igenom nyligen, som Brexit, oförmågan att nå enighet i migrationsfrågan och den ekonomiska instabiliteten inom eurozonen, skapat en splittring i synen på vilket EU man vill ha. Samtidigt är stödet för att vara kvar inom samarbetet högt, även i länder styrda av så kallade euroskeptiska partier.
De vill inte lämna, men det är i alla fall ganska långt bort från Jean Monnets mål om ett Europa med en gemensam identitet.
Det känns som vi i olika avseenden är tillbaka i en mellankrigstid. Det finns väldigt många idéer från vår egen tid som pekar tillbaka till mellankrigstiden.
Historikern Claes-Göran Karlsson från Lunds universitet igen.
Man ser överallt att demokratins välsignelser inte är lika tydliga längre. I de flesta länder där man gör undersökningar kring hur man får se på demokrati, så finns det en sviktande tilltro till vad demokratin kan göra och en ökad förståelse för andra styrelseformer av demokrati. Och det är förstås oerhört illavarsnande.
Nu har vi snackat om krigen som förändrat Europa i grunden. Om politiker och tjänstemäns drömmar om en enad kontinent för att aldrig mer hamna där. Och om de kriser som bara de senaste åren har blottat exakt hur svårt och bräckligt ett samarbete är i Europa. Nu ska vi prata om vad som skulle kunna gå riktigt, riktigt illa framöver. För frågan är om vi är på väg mot det som Jean Monnet ville undvika med sin kol- och stålgemenskap. Alltså ett Europa i konflikt.
Timothy Less från Cambridge University, som vi har hört mycket av hittills, han tror ju det. Han jobbar ju med att utveckla riskanalyser för Europas framtid. Han tänker att ett framtida kollapsscenario för Europa skulle börja med en ny ekonomisk kris i Italien.
I think the greatest risk is Italy, and specifically the risk that Italy is ejected from the eurozone.
Grejen är att Italien har en stor statsskuld, en svag banksektor och en stor arbetslöshet. Och 2018 fick man en ny populistisk regering som har lovat stora investeringar i offentlig sektor som man egentligen inte har råd med utan att bryta mot de budgetregler som finns inom eurozonen.
The Italian government wants to take some measure to improve the living standards of its people.
Så Timothy Less tänker sig att Italien hamnar i en konflikt med Europeiska centralbanken och Tyskland om euron och att man då kommer välja att starta en egen parallell valuta för att kunna föra en egen penningpolitik.
Which allows it to spend more on salaries and welfare. And then it will find that it comes up against tremendous resistance in Brussels and Berlin and Frankfurt. Which tells Italy that it's in defiance of the rules of the eurozone.
Och det här skulle driva Italien till att hålla en folkomröstning.
In order to deliberately tie its hands so that it can turn back to Brussels and say the people have spoken. We have no choice. Leading to a very tense standoff in which neither side blinks.
Och det här skulle ju påminna lite om krisen i Grekland, där den grekiska regeringen flera gånger hamnade på kollisionskurs med IMF, den europeiska centralbanken och EU-kommissionen i frågan om att följa olika budgetregler. Det påminner ju också om Grekland i att man diskuterade om Grekland skulle lämna euron eller inte. Men grejen är att Italien har en mycket större ekonomi än Grekland och står för runt 10% av EUs BNP och i huvud taget en av världens största ekonomier.
But the markets intervene by drawing their capital out of Italy and effectively forcing it out of the eurozone, you know, perhaps at a moment before Italy is really ready to leave. And from there, it's easy to imagine contagion effects.
Okej, och vilka skulle Italien smitta, som Timothy Less uttrycker det?
Om en ekonomiskt svaga och sårbara stater som Grekland, Spanien, Portugal, Irland och Slovenien, samma länder som råkade illa ut under förra krisen.
And in the context of a deep economic recession, a sort of tremendous poisoning of the political environment created by the migration crisis and a great deal of other issues subsequently, I could certainly imagine a disorderly breakdown of the eurozone. Which would bring the European Union as a whole down with it.
Så den här nya men mycket djupare ekonomiska krisen leder till en kaotisk upplösning av hela EU.
Och i spillrorna av samarbetet blossar gamla konflikter upp på allvar igen, tänker sig Timothy Less. Konflikter som har sin början i urkatastrofen, första världskriget.
I think in a sort of complete collapse scenario, Hungary would almost certainly try to expand the size of its territory by taking chunks off neighbors such as Ukraine, where you have little Hungarian inhabited enclaves.
Okej, tillbaka till Ungern. Det som Timothy Less pratar om, det är också det som vi började det här programmet med. Nämligen att Ungern skulle försöka annektera en del av Ukraina där det bor etniska ungrare.
Att Ungern har seglat upp som ett orosmoln, det har att göra med en konstitutionsändring som Orbán genomförde när han vann valet 2010.
Och den nya ungerska konstitutionen är lite obehaglig på det sättet eftersom man slår fast då i grundlagen att Ungern ska slåss för etniska ungrares intressen varhelst dessa ungrare bor. Så att man får verkligen hoppas att det inte tillträder en krigsherre i Budapest. För då har han en konstitution som uppmanar till att landet ska försvara den ungerska minoriteten varhelst den finns. Och det låter som en klassisk början på något som skulle kunna bli en konflikt.
Runt om i Ungerns grannländer finns runt 2 miljoner etniska ungrare. Framförallt i Rumänien, men också i Slovakien, Ukraina, Serbien och Kroatien. Det här kommer som en direkt följd av att Österrike-Ungern föll samman för 100 år sedan.
Det här har lett till att Orbáns regering i flera år har skickat pengar och, till de etniska, ungerskt etniska grupperna i grannländerna. Man har försökt etablera egna partier i grannländerna. Det här har kommit med en politisk spänning och en politisk ingrediens i det hela. Och på sistone så har till exempel utvecklats en konflikt med Ukraina.
Och det är ju den här konflikten som vi började det här avsnittet med. För läget mellan Ungern och flera av Ungerns grannländer är väldigt spänt. Sen Orbán tog över makten så har Ungern krävt större autonomi för regionen Transkarpatien i västra Ukraina, där det finns en stor ungersk minoritet. Och 2017 så hårdnade tongångarna mellan länderna när den ukrainska regeringen införde en ny utbildningslag som bland annat skulle göra det svårare för den här ungerska minoriteten att få gå i ungerskspråkiga skolor.
Vilket har fått Orbán att gå i taket och tala till deras försvar och delat ut också pass till medborgare i Ukraina, ungerska ungrare som medborgare i Ukraina, vilket har skapat en diplomatisk konflikt med de två länderna. Tidigare så har det också synts sådana konflikter mellan Ungern och Rumänien och Ungern och Slovakien till viss del.
Ett annat område som gränsar till Ungern och som skulle vara i riskzonen för en ny konflikt om det blev en allvarlig ekonomisk och politisk kris i EU är Balkan.
And within the Balkans, the three states at greatest risk are Bosnia, Macedonia and Kosovo, three very fragile multi-ethnic states.
Det var en ganska skör fred sedan det krigades på Balkan senast på 90-talet och början av 2000-talet. Timothy Less tänker sig att EU har varit viktig för att hålla den freden genom att flera länder där har lovats medlemskap.
The collapse of the European Union would replicate the kind of conditions in which you could see serious instability in the Balkans.
Om EU kollapsar, då finns det en risk att till exempel ett nationalistiskt Serbien skulle kunna bli intresserad av att expandera och ta den serbisktalande delen av Bosnien, Republika Serbska.
Countries like Serbia will give up on the goal of joining the European Union and instead revive this unfinished business from the 1990s and the 2000s, above all the historic goal of trying to establish a Serbian national state.
Och den här utvecklingen mot konflikt är faktiskt redan här på många sätt.
I'm not really talking about the future anymore. This is really a reasonably accurate description of the present.
2018 sa Frankrikes president Emmanuel Macron att EU inte är redo att ta emot nya medlemmar från Balkan. Man behöver lösa interna problem i unionen först innan en ny utvidgning kan ske.
The European Union has effectively withdrawn its earlier offer of membership to the region, and we're already starting to see big questions about the borders of Kosovo and the slow motion disintegration of Bosnia.
Nu har vi tänkt oss ett scenario där en framtida ekonomisk kris alltså börjar i Italien, som är en av världens största ekonomier. Och när den har börjat där så kommer den liksom sprida sig som ett virus över hela Europa, och EU kollapsar då totalt på ett kaotiskt sätt. Och då kommer det ju uppstå regionala konflikter över hela kontinenten. Är det här ett upplägg då som skulle kunna ta oss tillbaka till en gammal mardröm som i 70 år har känts helt otänkbart?
Tänk dig ett nationalistiskt parti på ordentlig framgång i Tyskland. Det är ju den riktiga mardrömmen.
Ett nytt imperialistiskt Tyskland.
Som ju är det stora, starka landet i EU-samarbetet. Och som ända sedan andra världskrigets slut har ju liksom med den skuld som har präglat Tysklands politik under hela efterkrigstiden. Att man har legat lågt, att man inte har visat sin styrka, att man har förstått att det liksom inte är läge för tysk dominans. Men tänk dig ett Tyskland som styrs av andra krafter. Tyskland är det största, ekonomiskt starkaste, politiskt starkaste, befolkningsmässigt största landet. Bestämmer redan i kraft av allt detta ganska mycket av villkoren. Men om också politiken skulle börja präglas av nationalism och egenintresse enbart, då skulle man ju förr eller senare komma till ett läge där Tysklands intresse ställs mot andra länders intresse. Det är ju de värsta gamla demonerna som då skulle komma tillbaka igen.
Jag tycker det är otroligt obehagligt att höra Annika Strömelin prata om en sorts ny tysk dominans på kontinenten. Alltså man är så jävla präglad av andra världskriget, liksom, den idén. Och när hon pratar om det på det här sättet, så det är då jag börjar liksom, för första gången kunna föreställa mig liksom, hur liksom, ett nytt europeiskt storkrig skulle kunna komma till stånd. Eller liksom, ja, man skulle kunna hamna där.
Ja, jag frågade faktiskt Annika Strömelin precis det här om storkrig. Hon svarade, men så kom hon liksom på sig själv i att känna precis som du.
Det är nästan obehagligt att formulera det nu när du ställer den frågan.
Men jag frågade henne i alla fall.
Men ett europeiskt storkrig, sannolikheten för det, vad tänker du om det?
Nej, men det känns ju som det är inte särskilt sannolikt än just nu, och jag hoppas på lång tid. Men jag tror ju att man... Tiden går fort. Människor glömmer. Det är också ett känsligt bygge. Den här europeiska unionen är ju mäktig på ett sätt och samtidigt ganska svag. Därför att det bygger ju bara på att länderna vill fortsätta samarbeta. Och den viljan känns inte helt given just nu. Det känns som att det under ytan vittrar någonting. Om det börjar falla isär på olika sätt, så tror jag att det kan gå snabbare än vi tror. Innan plötsligt konflikterna är så allvarliga så att det finns liksom nationalister på olika håll som tycker att det enda sättet att försvara oss nu är att ta till vapen.
Ja, i Petri Dystopia så försöker vi vara lösningsorienterade, så vi har ju i vanlig ordning frågat våra intervjupersoner: hur kan Europa undvika att kollapsa fullständigt? Och vi insåg väl att det finns två övergripande resonemang som man kan ta upp här. Alla vill ju ha ett samarbete i Europa, till och med EU-kritiker som Viktor Orbán i Ungern, Marine Le Pen som leder det franska partiet Nationell Samling och vänsterpartier som Podemos i Spanien och Syriza i Grekland. Men den stora frågan handlar om vilket sorts samarbete som har största chans att bevara stabiliteten i Europa.
I would propose a quite radical measure.
Det här är statsvetaren Douglas Weber.
Han vill riva upp alla nuvarande EU-fördrag, typ EUs grundlagar, och ersätta dem med något nytt.
Det här är en lösning som i praktiken skulle innebära att EU styrde över färre politikområden. Men enligt Douglas Weber skapa mer demokratiskt och effektivt samarbete.
This treaty would be smaller and shorter and more simple than the existing treaties. They would simply set out the fundamental values on which the EU rests. This would be, of course, liberty, equality and solidarity, above all else.
Och det här fördraget ska inte lägga sig för mycket i ländernas ekonomiska politik.
It would not include any provisions as to the nature of the economic order, the nature of economic policy.
Och som en del av det här vill han att Europadomstolens makt och EU-kommissionens makt ska minska. Idag är det två institutioner som har stort inflytande över vilka lagar som ska stiftas och hur regler ska efterföljas.
Ett sånt här mindre EU skulle kunna bli mer sammansvetsat, tror Douglas Weber.
My view, this would be one way of setting up or perhaps building a perhaps smaller EU but a more cohesive EU, more able to take decisive action to combat and to manage crisis of the kind that we've observed over the last 10 years, and even at the cost perhaps of some member states deciding that they would rather not be part of this undertaking.
Men det finns också de som har en helt annan syn på läget. Timothy Less tror till exempel att det skulle vara bättre om EU gick mer mot en federation.
I mean, one thing I might attempt to do to try and transform the Eurozone into a political union with powers to levy tax as a means of buttressing the monetary union, which is roughly what Emmanuel Macron has been proposing.
Det skulle till exempel innebära en gemensam finanspolitik, alltså att EU skulle fungera mer som en vanlig stat. Problemet är att det är väldigt få som vill ha den här lösningen.
There's minimal consent for this, and Germany is not willing to foot the bill, which comes with underwriting the continent's financial stability.
Så även om Timothy Less tror att det vore bättre med ett närmare politiskt samarbete i eurozonen och EU stort, så är han ganska pessimistisk inför framtiden.
My prognosis is that the EU will remain formally paralyzed, not advancing nor retreating.
Ja, han är otroligt pessimistisk.
While actually decomposing to the point where it ceases to have any real significance on politics. With the sudden risk of collapse if the eurozone fractures.
P3 Dystopia är slut för den här gången. Vill ni diskutera Europas framtida kollaps eller andra dystopier och katastrofer kan ni gå med i vår Facebookgrupp P3 Dystopia Eftersnack. Där tar vi också gärna emot tips på ämnen för framtida program. Den här säsongen av P3 Dystopia fortsätter över sommaren. Men jag kommer att ta lite välbehövlig semester. Det kommer bli jättebra ändå, för vetenskapsjournalisten Toril Kornfelt kommer in och ersätter mig. Producent och researcher var som vanligt Love Lysarides. Exekutiv producent på Sveriges Radio, Erik Hedtjärn. Tekniker, Elin Rosenberg. Det här programmet producerades våren 2019 av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio. Jag heter Anna Davor.
Jag heter Viktor Lövgren.
Och jag heter Freddy Rammel. Vi hörs.